Hallå, hallå, hallå.
Vad härligt. Jag har lite nytt material från Tobbe Englund. Vad härligt.
Ja, tack, tack. Jo, det var väl ett tag sedan. Det var väl, jag släppte den en låt förra året, december.
Ja, den missade nog jag faktiskt. Vilken var det?
Arg.
Nej, den har nog faktiskt jag missat.
Ja, då får jag kolla in den. Ja. Den slagkraftig dänga med häftiga rim och tuffa. Jag är arg. Jag är arg. Arg. Här kommer en rocklåt om vrede och gråt. Den handlar om orätt som är blott med uppsåt. Den handlar om svek, den handlar om sorg. Den gör mig förbannad för min hemma är min borg. Arg. Blodet det kokar, jag har nu fått nog av lögner och floskler, av framtiden tog. Räven i hönsgården blev till en varg, och hönsen i hönsgården gör mig så arg. 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 Hotad, ett byte på flykt. Den kokande grodan sitt tempel har byggt. Den dövar sin ångest med stark alkohol, men först lite soffmys till helgens idol. Blodet kokar, jag har nu fått nog av lögner och floskler, vad framtiden tog. Räven i hönsgården blev till en varg, och hönsen hönsgården gör mig så arg, arg.
För det sista som jag kommer ihåg, det var ju när du körde med Hulkov. Då var vi i Linköping och såg dig.
Ja, precis. Det var hösten 18 november där, tror jag.
Ja, det stämmer bra. Så att, det var då vi konstaterade att vi har ju Kalix gemensamt.
Ja, just det. Jo, men det stämmer. Fan, det ser man.
Så att,
ja, det var väl alkohol inblandat och man träffar så mycket folk och sådär, så man glömmer bort mycket saker, men man kommer ihåg det när någon påminner om det.
Ja, så att, min goda vän Roger, han undrar ju, hur många gånger har du skolkat då från Furuhedsskolan och varit på Frasses?
Jättemånga gånger.
Ja. Han är en glad Norrköpingsbo, men tycker att Frasses i Kalix är roligt just bara för att Magnus Uggla var där och gjorde någon videonspelning för 100 år sedan.
Ja, precis. Jag kommer ihåg det där. Det var så här, han beställde en Frasseburgare och så ville han ha ost på den.
Ja, så att,
men det gick inte, det blev en cheeseburgare.
Ja.
Men han ville ju ändå ha sin Frasseburgare fast med en ostskiva. Men, ja. Nej,
hon var ganska bestämd, den där damen.
Ja, precis. Hon var ganska bestämd. Hon är från min hemby.
Jaha.
Faktiskt, Mal. Jajamän.
Ja, men vilken av byarna är det du kommer ifrån då, från början?
Lappträsk.
Aha, se där ja. För att mamma och släkten på den sidan, de är ju från Nyborg.
Ja. Jo, men du vet, jag är från... Det finns ju lilla Lappträsk och stora Lappträsk. De ligger i Kalix kommun. Sen är jag från Lappträsk som ligger i Haparanda kommun.
Aha, se där. Ja.
Mm. Ja. Det är väl på gränsen till Tornedalen. Man kan väl räkna in det då.
Ja, efter Sangis där någonstans.
Precis, ja. Uppåt från Sangis rakan.
Ja. Vi var där och åkte i somras lite. Så att...
Ja.
Så att... men det här nya materialet då, är det en ny platta på gång?
Eventuellt. Ja. Nej, men vi får se. Jag har en hel del material och jag har väl märkt att jag har en hel del inspiration just nu.
Mm.
Jag ligger lite på sparlåga av förklarliga skäl då. Som småbarnsförälder så är det 100 blås liksom och dagarna bara går. Man hinner inte mycket. Så gitarren har mest stått och samlat damm under bra länge. Vi fick väl ihop några gig.
Mm.
18 var väl ganska så, men då låg ju Loki i magen fortfarande. Sen 19 då var det ju ganska sparsamt och då var
Häcken där och sen Sabaton-kryssen då.
Ja, just det. Så att det.
Sen har inte jag haft tid att skriva någonting alls så där, men nu har det väl börjat. Jag inbillar mig att man har en smula mer tid nu då att ägna till musiken och sådär. Och jag tror att man samlar på sig väldigt mycket saker. Gått och liksom byggt på någon slags bank uppe i huvudet med musik och sådär under den här tiden. Och nu börjar det kanske sippra ut lite grann. Så där.
Den här i Odens namn nu då, är det lite hyllning till din fru och son?
Det är det. Ja. Det är en hyllning till min fru och ett tack till universum och universums krafter. Min, vad ska jag säga, allfader Odin som jag har sett till att det har gått bra för mig.
Med en vördnad inför allt det, här är mina ord. Om hur ulven blev en man igen, genom kärlek, kamp och blod. För en vittring på ett liv i ljus, fick min ande att bli stark. När nu ulven drevs från själens by, bröt kärleken i mark.
Jag lyssnade på den första gången då vid 5:30 i morse när jag upptäckte den. Och sen har jag väl lyssnat på den kanske 15 gånger under dagen. Och jag tycker ju att den växer för varje spelning man hör. Att det är en väldigt stark text i den. Och jag känner mig lite så där när man har stått under norrsken och midnattssol, så är det inte så konstigt det här att det ligger något andligt över landskapet. Utan att det behöver bli New Age-flum av det liksom.
Exakt, precis. Det är någonting andar i luften liksom. Man känner att det är...
Nej, precis.
Lite så.
Om man då tänker på din karriär sen du klev av Sabaton, för det är ju många som då förknippar dig fortfarande med Sabaton. Hur tycker du det är att vara soloartist och liksom... För du måste ju ha haft en hel del dragkraft från Sabaton.
Ja, naturligtvis.
Men där var du liksom en pusselbit i ett band, och nu måste du ju lägga hela pusslet själv när du kör solo. Så liksom, vad är för- och nackdelar med att vara i ett band eller vara soloartist?
Ja, soloartist, det innebär ju då att då får man ju, som du säger, axla alla roller. Det är allt ifrån turnébokande, liksom hela kittet, liksom tågbiljetter och båt... Färjor och allt sånt där får man ägna sig åt. Liksom. Allt det där tråkiga. Ekonomi och sköta massa runt omkring med merch och sånt där. Och så, det tar ju väldigt mycket, ska inte säga fokus från musiken, för det är ju det som är kärnan. Men det tar mycket kraft, mycket energi. Så det är väl en nackdel då när man, som jag då, kör solo i mindre skala och så. Så då blir det väldigt mycket... arbete för en själv på annat än musiken. Men Sabaton, då var det ju endast liksom för min del då. Det var ju så lätt, för det var ju bara att hoppa på till ner i bussen och se till att guran var stämd, och sen så var man borta i en 3 månader liksom. Och det var bara man hade liksom en sak att göra i stort sett.
Har du någonsin ångrat att du klev av Sabaton?
Nej, jag har inte gjort det. Och jag har sagt det många gånger att jag skulle aldrig någonsin ha tagit det steget om inte jag hade förankrat det till 100% hos mig själv. För att det är få förunnat att vara med om en sån resa liksom, som Sabaton har lyckats. lyckats med. För det, jag menar, de är väl förmodligen ett av Europas absolut största hårdrocksband just nu.
Absolut.
Så att det... Och även om vi inte var där precis där de är nu idag, när jag hoppade av, så såg man ju det låg i korten naturligtvis. Mm. Och de även ännu större i framtiden skulle jag tro, jag skulle anta att det blir nästa Iron Maiden liksom. Men jag har aldrig ångrat det så någonsin, utan det var 100% förankrat, för att jag kände verkligen att det var det var rätt. Jag ville vara kreativ på mitt eget och liksom samtidigt dra ner på bortavaron liksom. Jag var trött på att ligga ute. Vi kunde vara borta 270 dagar om året.
Ja, och det är ju lite sånt där som jag tror kanske fans inte tänker på, att det måste vara fruktansvärt jäkla slitigt och köra en sån lång turné som Sabaton ofta gjorde. Och det var ju inte bara Sverige utan hela världen.
Mm. Ja visst. Och det folk ofta glömmer bort, det är det här med resdagar. Säg att du har en turné på... vi kör en vad ska vi ta som exempel? En Rysslands turné eller en Sydamerika turné. Där flyger du mellan giggen också. Så jag menar, gör du 10 gig så kanske du är borta i en månad. För att du har så mycket resdagar och det är så mycket tidszoner och så vidare. Så att fansen glömmer ju ofta bort det. Att det är inte bara vi giggar liksom varje kväll. Utan det är verkligen mycket resa. Och man blir väl trött på det till slut. Så det blir man nog.
Ja, men det kan jag mycket väl tänka mig, för att... Alltså jag har ju jobbat som humpare, så att, och när man då har liksom varit med, kanske inte en hel turné, men man har ju varit med och man har legat på hotellrum, och man vet ju själv liksom hur jävla trött man blir på hotellrum efter hotellrum.
Man blir väl van det där, alltså, för det första när man liksom, för egen del då, så det var ju bara jätteroligt och vi hade ju hur skoj som helst. Vi var ju som en familj. Mm. Är fortfarande, inte liksom ses lite ofta och sådär. Men vi hade ju alltid så jäkla roligt och det var så jäkla kul så. Men det var väl det att till slut så blev det så väl, alltså så pass mycket vardag i det där.
Mm.
Så att då börjar man fundera på, ska jag ha en vardag 270 dagar hemifrån på något sätt? Då börjar jag väl fundera mer då på att en vardag hemma vid kanske är bättre, och satsa på sin egen musik och liksom kör solo och kör den grejen, kombinera det. Men jag menar, vi har haft så jävla roligt och det är inte helt utan att man blir sentimental liksom, om man tänker tillbaka på allt tok vi har gjort och kul vi har haft och sådär. The other brick in the wall, another day on the job. And that's the way things work. Digging, shoving to fuel the machinery, watch the pistons pump. Well, that's the drive that keeps.
sånt där episkt minne som jag har, det är ju, var det Hulkovs syster som gifte sig och du stod där och spelade Mendelssohn brudmarschen?
Nej, det var inte Hulkovs syster, det var det inte.
Nej.
Jag glömde bort vad hon hette. Det var Christer Lindholm som hade styrt okay. upp det där liksom. Så det var lite frågan i sista minuten faktiskt, så att vi gjorde det som en, eller jag gjorde det då som en rolig grej, för att det tyckte jag, det kunde man bjuda på. Det är väl liksom kul för dem att
ja, men det blev ju, även för oss som inte kände dem som gifte sig, så var det ju liksom ett episkt grej liksom när man stod där och liksom det var ett x antal tusen hårdrockare som stod där och nynnade med i brudmarschen.
Så att det, nej, det var häftigt. Ja. Det var väl lite nervöst för mig, för att det var något som strulade med gitarrtekniken, så att det var, jag vet inte fan hur de löste det där. Det var panik där bakom kulisserna och någon bara stack in en sladd i någon jävla stärkare och red på vinst och förlust, men det lät i alla fall.
Ja, det är ju ett jäkligt roligt minne även för oss som var där som inte kände dem. Det är en sån där grej som man kommer ihåg liksom. Ja, men det var då.
Nej, men sen så, ja, men det här med Sabaton då, att man har, vi har ju fortfarande bra kontakt och sådär. Jag och Jocke brukar sitta och skriva musik tillsammans. Förra året till exempel, det var ju fantastiskt när vi körde på dubbla sig på hela den biten. Så att det är så jävla, det är kul att vi fortfarande har nära kontakt och liksom, ja, vi kan grilla och dricka öl och bara prata om roliga saker och sådär. Så det är jävligt kul.
För jag kan ju tänka mig, när man är ett band och så vill göra solomusik, så kanske man blir begränsad, för att då är man så inne i det här med bandet också, att det blir svårt att liksom göra den här sologrejen på sidan av och vara i ett band då, som är så stort.
Ja, det menar, om jag hade varit kvar i Sabaton och kört solo på sidan av. Ja, jag gjorde ju någon platta där samtidigt, men det var ju inte mer än en platta bara för att få ut lite musik då. Det var väl sen man växte på att man skulle vilja utveckla det då, när man hade bestämt sig för att kliva av och så. Så att, men absolut hade det varit nästintill omöjligt att kombinera med ett fysiskt band och ut och gigga och så. För jag menar, som jag sa, så var vi borta så väldigt mycket. Så när man väl kom hem, så då var det verkligen att man ville vara hemma och ta igen sig. Och så då tror jag inte man hade velat dra ihop sitt soloband och börja repa och åka ut liksom.
Thank you.
Varför tyckte du att det var då? För att i vanliga fall så har ju Raubtier eller Hulkov varit förband till er och i Linköping där, eller den turnén, då blev ju du förband till Hulkov. Var det konstigt att ställa sig på andra sidan där?
Nej, inte det, alls konstigt på något vis. Det där har jag nog inte ens tänkt på. Du vet, vi så sammansvetsade jag och han liksom, vi växte upp tillsammans och band sedan vi var 13 år liksom. Mm. Så det där, nej, faktiskt så har jag inte reflekterat över det, utan det har alltid bara varit, det har aldrig varit någon status eller något sånt där, som när jag var med i Sabbaten och Raute var förband åt oss på turnéer, eller när jag var förband till Hulkoff, så att nej. Det är kul att du säger det, för jag har aldrig tänkt på det.
Ja, men jag tror att inom hårdrocksvärlden så är man kanske mera kompisar även om man är i olika band eller konstellationer mot om man ser på popsvängen. För där tycker jag liksom att det verkar vara mycket mera konkurrens. Alltså hårdrockare har på något sätt en hederskodex liksom, att jo, men det är ett broderskap liksom. Det, man är familj.
Det tror jag. Ja, precis. Det är väl något, tror jag. Jag tror att i och med att hårdrocken är mer, det är en snävare genre, så tror jag att när man möts som hårdrocksmusiker så vet alla att jag har, den här killen har samma bakgrund, eller den här tjejen har samma bakgrund som jag i stort sett. Det är underförstått. Och då blir man inte så konstlad, utan då blir det nog ganska så här, man hittar den gemensamma nämnaren väldigt fort.
Ja, för liksom, jag tycker att när man pratar med artister, oavsett om det är band på väg upp eller om det då är liksom artister som har blivit stora och liksom har en väldigt stor fanskara, så är det ingen som är divig, utan
ofta var det en outsider redan som yngre, i alla fall när man växte upp på 80-talet och på något vis är nog de flesta som har tagit sig framåt och så har jobbat hårt för det och liksom är nog väldigt glada att de är där de är. För jag menar, utan hårt arbete idag så är det väldigt svårt. Det kanske var lättare på 80-talet. Då gick det att syssla med ett och annat. Och det fanns mycket pengar och management och allting som liksom drog i maskinen. Men ofta får man ju sköta mycket själv, även om du är ett stort band. Om du ska få det och rulla på ordentligt. Mm. Och då gäller det att vara skärpt och det gäller att vara nykter och inte hålla på med droger eller något sånt där. Om du vill få det att funka på lång sikt så är det.
Hur går det att kombinera ett föräldraliv då med att vara artist?
Ja, som vi pratade tidigare då, så jag är ju sån att jag vill verkligen vara med när min son växer upp till 100%. Jag vill inte vara farsan som alltid var ute och kom hem och missade hela uppväxten. Och du vet, pojken ser upp till en och men man känner inte varann på riktigt och sådär. Utan jag vill vara väldigt nära, så nära det bara går under hela uppväxten. Så att när han blir lite större och sådär, då tror jag väl att det liksom är lättare för mig att åka iväg. Vi hade väl en turné nu som skulle ha varit nu i november. Mm. 2 veckor ut som var planerat. Men då kom coronan och där planerna lades ner ganska snart, som man förstod att det här inte går.
Mm.
Det är väl det. Det är väl intensivt just nu i de här småbarnsåren och så.
Mm.
Men jag skulle aldrig byta det mot att ligga på en turnébuss och lyssna på en ljudbok eller dricka öl. Liksom. Det skulle jag inte.
Nej, det låter härligt. Det låter sunt.
Mm. Det råkar väl vara sunt. Ja. Jag känner bara så här.
Sabaton har ju en kvinnlig fanclub numera, Sabaton Witches. De frågar, då fick jag frågan från dem så här: vad använder han för shampoo, för han har alltid så snyggt hår?
Vad kul! Ja, det där var jävligt roligt, för nu ska jag förklara någonting. Det här är dagens anekdot här nu. Jag duschade där för en stund sedan.
Ja.
Och då säger mig frusen efteråt, för att min shampooflaska är slut sedan en månad kanske. Och hon har ju något jävla special, du vet, med massa bokstäver på, och det är franskt och du vet, det ska vara dyrt och glassigt. Så jag har ju tagit av henne under ganska lång tid. Bara för att när jag väl tog där så har jag tänkt, fan, nu är den jävla sluten där fram på flaskan, just det, ja. Så jag har alltid tagit från den där, så att, jo, jag använder det som finns.
Ja, de sa det så här, nej, men han har alltid haft så snyggt hår och man är ju avundsjuk som tjej liksom. Så att,
oj, tack, alltså.
Så det var en lite rolig fråga, tyckte jag, så där.
Ja, nej, det som finns till hands, det är det. Jag hade en period där 2013, då körde jag med såpa.
Jaha.
Grönsåpa uteslutande, för jag tänkte att jag skulle... Ja, vad var tanken egentligen? Jag kommer inte ihåg.
Miljötänk?
Jag skulle väl... Ja, det var nog något sånt. Och... Men det höll sig så där länge. För det, hur mycket man läste om så här fantastiska historier, så blev det stripigt och... Nej, det var ingen höjdare.
Ja. Ja, så att... hur ser det ut? Nu är det ju världen så osäker med den här himla pandemin som går, men... hur ser planerna ut då? Ska du ut på och gigga med det nya materialet, eller hur ser det ut?
Absolut, den här låten kommer vi ta in i repertoaren, definitivt.
Mm. Mm.
Den lägger vi till, och även Arg då, som jag släppte, den kommer vi lägga till. Och sen får vi se, jag har precis mixat klart en dänga som blev ganska fan faktiskt.
Den
var lite brutal. Hårdrock, Motorhead-style typ.
Mm.
Så vi får väl se om vi repar in den. Och sen får vi se om det blir en platta till slut. Jag tror inte jag ska släppa så mycket singlar nu. Utan nu siktar jag på en platta.
Mm.
Sen hur länge det tar, det vet man inte. Men jag skulle väl tro att det tar nog inte allt för länge. I och med att jag känner att ångan är uppe och sådär. Sen när det börjar lätta upp med corona och sådär. Om man ser att det går att åka ut igen.
Mm.
Och det finns möjlighet. Så då kommer jag väl ta upp det här med turnén igen som jag hade planerat då.
Mm. Då hoppas jag ju på att du kommer till Norrköping eller Linköping i varje fall då.
Ja, nej, men det är bra hårdrocksstäder, så det är definitivt, absolut.
Ja, man saknar musiken faktiskt, och liksom får den där energin som man får när man står i ett publikhav, och liksom man känner den där vågen som går fram och tillbaka från scen till publiken, och liksom man är en del av den där energin som man saknar så jäkla mycket.
Det tycker jag är väl en tjusning med att spela på en mindre skala nu. Att man får betydligt närmare kontakt med publiken. Det blir den här magin i rummet igen.
Mm. Jo, men alltså visst, festivaler och stora arenaspelningar har sin tjusning. Men väljer jag själv, så väljer jag hellre liksom en mindre klubbspelning. För jag tycker de är roligare att gå på själv.
Så. Ja, jag förstår det. Jag förstår det verkligen.
Men... har du någon speciell hälsning till våra lyssnare?
Drick öl, ät kött, spela hård rock.
Ja, men det är en bra devis. Så att
och så tar ni på er vikingahjälmen.
Ja. Men du Tobbe, jag tackar dig så mycket för att du ställde upp och gjorde det här. Och vi önskar dig all lycka till, både som pappa och med musiken. Och så hoppas vi att vi ses och hörs snart ute på en spelning.
Ja, det får vi hoppas verkligen. Ja. Och att den här coronabasillen ger sig av nu.
Ja.
Men tack ska du ha, det var jättekul.
Ja, tack själv. Ha det bra. Hej.
Ha det bra.
Hej.
Hej, hej.